Jag såg dokumentären Amadou av Jakob Frisén på SVT Play nyss. Har du sett den?
Jag har sett den.
Du har det.
Ja.
Den handlar ju alltså om musikern Amadou Dia som kom till Sverige från Sierra Leone på 60-talet. Sen stannade han här. Och han blev väl också då en av de första att typ introducera västafrikansk musik och kultur i Sverige överhuvudtaget. Den här dokumentären hade premiär i fjol, men jag tror att den lades upp på SVT tidigare i vår. Och i alla fall, man kan väl säga att det Amadou pysslade med var väl typ den allra finaste eller renaste formen av folkbildning. Han reste runt i typ nästan ett halvt sekel med sina trummor för att liksom lira den musik han växte upp med i alla andra svenska hålor. Och han blev ju också pappa i Sverige då till Tio och Nene Cherry.
Och de legendariska namn.
Precis, och de är med i den här dokumentären. För det som händer, eller dokumentären börjar med att Amadou dör. Han dog ju 2018. Och sen får man helt enkelt följa med när han hamnar på äldreboende på grund av demens. Så det är liksom så filmen öppnar. Men jag tänkte att vi skulle kolla på en av den här filmens slutscener tillsammans. Och det är då när han och hans band The High Life Orchestra återförenas. Och de ska spela för honom en allra sista gång. Trots att de inte har spelat ihop på decennier, tror jag. Och de är också rätt övertygade om att Amadou inte kommer känna igen sitt gamla band. De riggar upp hela orkestern på äldreboendet. Och det låter så här. Det är en otrolig äldreboende miljö.
Ja, verkligen.
får man säga.
Och han sitter ju där och ser lite förvirrad ut.
Han ser lite förvirrad ut. Väldigt gråsprängd och sån här vithårig.
Men skiner också upp när bandet kommer.
Men det som händer här är i alla fall att Amadou reagerar väldigt starkt på musiken. Och nu är han på väg upp på... För att citat svänga sina lurviga, som man säger om man är en boomer.
Det är som att han vaknar till liv.
Han vaknar till liv otroligt mycket här. Jag såg det här i helgen. Jag hade väldigt svårt att hålla tårarna bort, måste jag säga. Det här är toppen. Så vi kan bara inleda programmet med att lyssna lite på det.
Ja, innan vi båda bara börjar ståböla.
Du lyssnar på P3-klubben, en podd om det viktigaste från kulturveckan med mig, Kristoffer Andersson.
Och med mig, Dunja Salle.
Hej och välkommen, Dunja.
Tack så mycket, Kristoffer. Jo, men jag mår helt okej.
Hur gick det med din Kroatienresa?
Ja, alltså jag fick ju ett meddelande om att mitt flyg var inställt dagen innan. Det var ju ändå räknat. Erkänn att du...
Jag förstod att det skulle hända.
Vi alla förstod det.
Men jag såg också på Instagram att du var någonstans som verkligen inte såg ut som Stockholm.
Nej, precis. Det var ju flygstrejk. Och det hade inte löst sig in då när jag skulle åka. Och då stod jag liksom i det här vägskälet. Ska jag bara acceptera det här nu? Alltså, det blir ingen resa. Det är tråkigt, men det är bara accepterat så här är det ibland. Och så tänkte jag, det kanske är så att det är meant to be att jag inte ska åka. Någonting förfärligt kommer att hända ändå på resan.
Ja, jag tror att du menade som min final destination.
Ja, men typ att så här, du ska inte åka. Så det här är det är bara stanna hemma. Och sen samtidigt så, å andra sidan kom en annan röst in i bilden som var så här, eller så är det så att tårtan finns där. Men att den liksom, ju mer du börjar tvivla på om du ska resa eller inte, så ju mer kommer den här tårtbiten smälta bort.
Så du köpte en ny resa?
Så jag köpte en ny resa.
Ja,
och det här var ju då absolut det var ju en färd på 22 timmar, ska jag säga. Mellanlandade i Paris, hamnade i Dubrovnik, tog nattbussen till Split och till slut... Efter några dagar så hamnade jag på The Final Destination. Men det som är så fantastiskt när man väl hamnar på sin plats är ju att man glömmer ju alla pengar och all tid som har gått åt resandet när man väl är
framme. De är ju redan
framme.
Borta, så att säga.
De är redan borta. Främst så var jag på en liten ö i Kroatien. Som, det är så att jag har en vän.
På en ö.
Som jag då skulle anlända till, som heter Mirima Dizdarevic. Hon spelar faktiskt Zlatans mamma i Zlatan-filmen.
Jaha.
Och är poet. Och kommer ut med sin diktsamling som handlar om Adriatiska havet i höst. Ja, jag vill bara säga det.
Det är bra.
Och hon var så här, våga nu inte outa ut i eten vilken ö vi är på.
Nej. Men du gjorde det alldeles nyss.
Nej, jag har fortfarande inte sagt någonting. Nej. Och jag försöker, liksom så här, jag försöker respektera hennes behov om att hålla den här ön lite så här hemlig. Lite på samma sätt som den här Göteborgsmodellen i somras.
Aha.
Vet du vem jag...
Nej, okej.
Det var så att det var en modell som är från Göteborg som faktiskt var på en ö i Kroatien. Och hon kallade den här ön för min ö. Och där bodde hon med lite kycklingar och grejer, odlade lite grejer. Och så försökte hon så här desperat mota bort alla turister från ön för att hon ville ha den för sig själv. Och det här blev liksom en väldigt stor
grej. Fast hon var från Göteborg, det var inte
hennes Nej, absolut inte. Och det var inte heller att hon var där på någon lyxresa, utan hon skulle bara hänga på ön med de här kycklingarna och odla lite, alltså inte ens Mariana, utan så, körsbärs, tomater och paprikor. Men kroatiska medier och myndigheter var ju på jakt efter henne. För hon var ju också här, bland annat en säkerhetsrisk för ön. För hon är på eld upp. Alltså, det var ju så jättekonstigt. Jag kan ju spela upp ett litet klipp från TV4-nyheterna om det här.
Efter några dagars vistelse i en lägenhet i fiskeorten Rogatsnica tog hon sig ut till ön Jas. Hon har setts paddla små gummibåtar mellan fastlandet och ön. Och nu har hon vistats där sedan någon månad tillbaka tillsammans med några kycklingar. På kommunen är man övertygad om att hon inte har som plan att lämna ön, och hon sägs ha drivit iväg turister ifrån vad hon kallar sin ö. Skepparen Dario Ibrahimovic är oroad över några fotogenfacklor hon ska ha eldat med i tallskogen på ön och menar att det kan vara en säkerhetsrisk.
Ima zapaljivi stvari, to je najopasnije, ova što je to ostavila tu, to treba odmah ukloniti, jer mora doći do požara vrlo lako.
Det är väldigt speciellt för att så här, som modell, jag tänkte ju att hon hade ockuperat det för att hon skulle ha hela sitt crew där, men så är det absolut inte, utan hon har ju liksom hängt en, så här, en hängmatta mellan några träd och har sin ryggsäck.
Jag känner bara att hon har läst det här Tessa Morsfeggs, ett år av det, vila av koppling.
Men det här är ju inte heller vila, det här är ju bara typ strid.
Nej.
Ja,
alltså men... en i lokalbefolkningen säger att hon ännu inte har gått i angrepp.
Nej, det är jätteroligt. Det är så ofantligt kul där. Ja, men så här, lite så här är då min...
Och så här var det när du anlände.
Så här är min vän. Hon klimar ju den här ön på något sätt.
Fast det är inte hennes heller.
Nej, för det som jag förstod ju då när jag väl kom till ön att det här handlar inte om att hon bara vill göra... Hon vill inte bara göra den hemlig, utan hon vill liksom selektivt välja vilka som ska vara där. Och,
så det, du har ockuperat en ö på semester?
Ja, men jag är lite, man kan säga att jag är lite utomstående, för de som främst var där, det var malmöiter. Och de flesta av dem hade då har koppling till Balkan. Men de flesta av dem är Merimas vänner från Mörland. Och de är varmt välkomna tydligen till ön. Men inte resten. Så jag kommer liksom inte säga vad det här är för öd. Nej. För att jag respekterar min kära vän Merima. Men man kan, om man vill, ska man faktiskt se en film som utspelar sig där. Den heter Prästens barn. Har du sett den?
Nej.
Nej, okej. Den kom ut 2014. Och det är en kroatisk regissör som heter Vinko Brešan som har gjort den. Och den handlar ju då om en präst som gör hål i alla kondomer som säljs på ön, i öns så här lilla kiosk. Och så föds en massa barn på den ön. Och det är ju förstås jättetokigt. Den är väldigt rolig. Jag tycker den var kul. Så den kan man se och så kanske man får lite ledtrådar om man är intresserad av den här ön jag har varit på.
Har du följt med DNs granskning av säkerheten på Sveriges Radio?
Ja, det har jag. Säger jag lite trött. Så här,
för
jag...
Kan du sammanfatta det?
Nej, inte riktigt.
Nej. Den korta historien är att DN publicerade två artiklar för någon vecka sedan. En som handlade om en extern konsult som byggt om den skyddade sändningsplatsen som radion ska ha i händelse av att man behöver evakuera själva radiohuset. För de måste ju kunna sända radio alltså under krig och så vidare. Så då har de någon hemlig eller möjligen flera hemliga sändningsplatser där de ska kunna göra det.
Jag tycker det låter rimligt.
Det låter helt rimligt. Och den här personen då, han ska inte ha genomgått en sån här säkerhetsprövning. Jag vet inte riktigt vad en sån innebär, men jag antar att man kollar att man inte är rysk agent. Typ.
Ja, jag tror att det är det.
Det är det man kollar. Men den personen har då i alla fall haft full tillgång till lokalen och också byggt om den efter eget huvud, ungefär. Och den andra artikeln handlade om att man har tagit in externa it-konsulter för att bygga den här digitala VMA-tjänsten, alltså viktigt meddelande till allmänheten som radion ska kunna sända. Och de hade såklart ingen säkerhetsprövning här heller. Och här hade ju den historien möjligen kunnat sluta, men det har då lett till ett så kallat infekterat gräl mellan radion och Dagens Nyheter.
Låter bekant.
Dagens Nyheter menar att radion har hotat att bussa Säpo på DN-redaktion.
Och det är som när vi svartskallar säger att våra kusiner ska anlända. Lite, den stämningen.
Jag tänkte citera vad radions säkerhetschef skrev per mejl till DN. För det är i alla fall det här mejlet som då har gjort att DN menar att radion har hotat att bussa Säpo på dem. Jag vill dock vara tydlig med att om ni har den typen av handlingar i er besittning som skulle visa på andra förhållanden än du valt att dela med mig slash oss, vill jag utifrån mitt ansvar för säkerhetsskyddet på Sveriges Radio skyndsamt få tillgång till dessa. Bara det faktum att ni eventuellt har dessa kan utgöra grund för brott, och jag behöver i så fall anmäla det till vår säkerhetspolisen och vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Stockholm.
Byt ut säkerhetspolisen till mina kusiner.
Precis. Jag behöver då anmäla detta till mina kusiner. Jag skulle nog också tolka det här som att man hotade att anmäla mig till säkerhetspolisen om jag hade fått det mejlet.
Just det.
Men radion menar i alla fall att det har man inte alls gjort, utan man har menat att man ska anmäla sig själva. För att de på något sätt har fått tillgång till de här, de, alltså DN, fått tillgång till de här uppgifterna. Men DN hade då, när Sveriges Radio hade gett det här svaret, redan hunnit reagera, så man kan förvänta sig att DN reagerar. De blev skitförbannade och skitsned. Om man tyckte att det var ett förtäckt hot. Jag har ingen aning. Jag kan ingenting om säkerhetsfrågor.
Ja, men vad är liksom värre än att kalla Säpo på?
Det är ju kusinerna.
Ja, just det.
Men jag tycker liksom att det ändå är roligt varje gång publicister blir upprörda över att andra publicister inte svarar på frågor. För det är också någonting. Man har varit väldigt upprörd över att Silla Bänke, den högsta Sveriges Radio-chefen, helt enkelt inte har svarat på det.
Men jag upplever att den enda gången som Silla Bänke är synlig för folket, det är ju när sån här typer av kritik kommer mot henne och hon då dementerar. Det skulle jag säga är kanske folkets starkaste koppling till Silla.
Ja, nej, hon kommer inte vara med i Allsång på Skansen.
Nej, det kommer inte.
Men förra veckan skrev DNs chefredaktör Peter Wolodarski på Twitter att ingen i Sveriges Radios ledning svarar i telefon, inte heller presstjänsten när våra reporter ringer. Och det kanske de borde göra. Men jag minns hur det lät när tidningsjournalisten ville ställa frågor till DNs chefredaktör om den så kallade frysboxen på Dagens Nyheter. Kommer du ihåg den?
Ja.
Alltså, på något sätt anklagade man för att ha städat bort obekväma medarbetare.
Och sina kusiner.
Precis, städat undan dina kusiner och satt dem i någon slags skrubb där de inte fick några arbetsuppgifter tills de förhoppningsvis själva upp sig. Det här blev ju en grej, och tidningen Journalisten, alltså Journalistförbundets egen medlemstidning, ville ställa frågor till Peter Wolodarski om det här under Almedalen. Det lät så här.
Hej Peter, du ser ut att ha en minut nu, har du det? Inte? Kan vi prata med dig senare? Peter, vi kan väl prata medan vi går? Hej. Hej.
Nej. Vi ska ju snacka senare, så att du hör av dig precis som alla andra.
Ja, men jag tänkte, eftersom du ändå promenerar här och vi är här, så tänkte jag att jag kunde ställa några frågor till dig. Det handlar förstås om frysboxen.
Det som händer är alltså att journalistens reporter får tag eller får syn på Peter Wolodarski på under Almedalen. Det här var 2015, så det var några år sedan. Och springer efter med en kamera och en mick och försöker få några svar från Peter Wolodarski.
Jag tycker det känns som typ så här en förälder som jagar sitt barn, som har varit ledsen, som är så här: hallå, du. Och så är det så, Peter.
Jag måste säga att det där förvånar mig lite, att man bara fortsätter gå när en kamera kommer fram. Borde vara medveten om att det inte ser så snyggt ut.
Tror att han var medveten om att det var en kamera?
Kanske inte i och för sig.
Jag var ju inte bara i Kroatien, Kristoffer.
Nej.
Utan även på konstbiennalen Manifesta.
Såklart,
i Pristina, Kosovos huvudstad. Mm. Det var då direkt efter vår härliga övervistelse.
Efter att du hade bränt ner ön.
Mm. Mm. Och det här kan man ju säga var ju också då en färd i sig, med massa byten hit och dit. Mm. Och vi landade då i Skopje. Mm. Vet du vad det är för huvudstad?
Absolut inte, nej. Jag är ledsen.
Det är Nordmakedoniens huvudstad. Och den ligger ju bara, med bil ligger den ju bara en timme från Pristina. Så det var ju ganska så smidigt. Men det
fan vad du flängt runt.
Ja, tjejma mig, gör det. För jag kommer inte flyga mer. Det var det sista flygresorna.
Det är du och Tony Kjunnesson, hon skrev i Aftonbladet idag att hon också har gjort sin sista flygresa, tror jag.
Ja, bra, men då är det vi bra förebilder, skulle jag säga. Men vet du vad som hände när vi anlände till Skopje? Nej. Mitt i natten. Nej, då ska jag berätta. Vi fick ett massivt och varmt välkomnande av anhöriga till kvinnor som hade varit på Hajj i Mekka.
Vad är Hajj?
Det är en muslimsk pilgrimsfärd.
Just
det. Mm. Samtidigt som de skulle hämta sina väskor så stod ju också jag och mina vänner där som trattfånar och jagade efter våra semesterreseväskor på rullbandet och vi skämdes över hur stolpiga vi var där vid ankomsthallen när släktingar och tv-reportrar stod och välkomnade sina mödrar och systrar och hustrur med röda rosor och ballonger.
Och du kom i solhatt och solglasögon och släpade.
Ja, det var verkligen... Ja. Men det var ju fint att få uppleva det här, även om välkomnandet absolut inte var för oss.
Kände du att du liksom stack ut från mängden där?
Det såg ju på något sätt ut som att jag var en del av dessa kvinnor. Mm. Och samtidigt så såg man absolut att jag inte var det, att jag var en syndare. Mm. I alla fall, Kristoffer, så drog vi till Kosovo för att vara på Manifesta-biennalen.
Nej,
du känner inte till.
Jag svarar på frågan innan jag har fått
den. Jag vet att du hatar konst.
Det är alltid massa olika biennaler i olika delar av världen som
du hatar.
Som lockar allehanda konstredaktörer på modetidningar typ. Mm. Och så åker de runt i en liten...
Det känns ju ofta som modeveckan snarare än konstvecka. Men det här är ju en konstbiennal för europeiska konstnärer som varje år anordnas i olika europeiska städer. Och i år blev det Pristina. Kosovo, du vet, som jag nu har nämnt, bröt ju sig ur Serbien 2008. Vissa har erkänt Kosovo som egen stat, andra inte. Mm. Så det har varit så här, omtvistat om de ska vara med i EU. Mm. Eller hur det blir. De vill ju gärna vara med i EU. Så jag tänker att det var nog ändå viktigt att det hölls i Kosovo i år. Det är också väldigt blandad befolkning. En majoritet av Kosovos befolkning är muslimer, till exempel. Och albaner är den dominerade folkgruppen. Och samtidigt som det är så här så står den ortodoxa kyrkan och gapar mitt i city. Mm. Som ju också är serbisk, ska sägas. Och det är ju liksom, det vittnar ju om deras tidigare... Det finns väldigt mycket intressant historia i Kosovo och väldigt sårig historia. Så det kändes viktigt att det faktiskt hölls där i år. Jo. En spännande grej som hände när konstbiennalen öppnades, det var att dels var det liksom en folkfest, kändes som. Och så här var det, att Kosovos president Vjosa Osmani, en kvinna, hon höll tal.
Look around you. No one deserves more the freedom of movement than the people that you see around you today. Art does not accept limitations. Art wants freedom.
Art does not accept limitations. Art wants freedom. Kan du tänka dig att Magdalena Andersson skulle stå så där på en öppning av en konstbiennal i Sverige och ens ta ordet konst i sin mun?
Nej, inte Magdalena Andersson eller någon annan heller för den delen, för det hade ansetts vara snorkigt.
Jag är ju liksom så här gravt besviken på alla partiledare som har svarat på vad deras kulturreferenser är och, och vilka de vill se som vem de vill se som kulturminister. Alltså att Nooshi Dadgostar skulle vilja se Babben Larsson som kulturminister. Alltså förlåt, men är inte det under all kritik?
Alltså Nooshi är ju också så dålig på att vara populist, känner jag. Det är ett sånt alltså jag blir väldigt irriterad på det valet.
Det är inget ont mot Babben, men det är ändå lite det.
Är det inte lite konstigt att vi typ bara har samlats till att titta på gamla grejer efter att pandemin tog slut? Det känns som att det är så här Iron Maiden, Bruce Springsteen och ABBA rakt igenom. Och, sen finns
och lite
det
underhållning.
Typ, ja, sen finns det typ inget mer.
Sveriges politiker hatar ju verkligen konst och kultur. Mm. Hur som helst... En grej jag vill säga om öppningskvällen var att den var öppen för alla som var intresserade. Det vill säga inte bara för konstbiennalens besökare.
Var det gratis också?
Det var gratis. Mm. Jag tror att konstpersonerna blev lite besvigna på det faktiskt.
Ja, det tror jag också.
För jag tänker att om manifesta skulle hålla sig i Stockholm, då skulle man nog vilja göra det så slutet som möjligt, så exkluderande som möjligt, så man liksom kunde sålla bort citat vanligt folk.
Kan du tänka dig den pinsamma öppningsfesten på Fotografiska i Stockholm?
Jag vill inte tänka på den.
Nej, det hade blivit så pinsamt.
Nej, ja, jag vet. I Pristina upplevde jag, alltså, och biennalen här, så upplevde jag att det snarare fanns en ambition om att förena folk, och att det faktiskt också var en biennal för folket i Kosovo också, att det var viktigt.
Men vad såg du på den här biennalen? Var det liksom någonting du fastnade för? Så?
Mycket var videoverk. Mm. Det är liksom det nya, upplevde jag. Att det... att man kanske ska vara liksom både filmregissör, poet och tekniker för att vara konstnär idag.
Mm. Det är som när alla som skulle vara journalister i början av 00-talet skulle lära sig multimedia.
Ja, precis. Mm. Precis så är det typ att vara konstnär. Men jag ska säga någonting faktiskt om ett verk som fastnade i mig och som jag nog sent kommer att glömma.
Mm, kul.
Det är en konstnär som heter Jelena Jureska. Hon arbetar med begreppet afasi. Och den medicinska termen är ju oförmågan till att prata eller hitta rätt ord.
Jag tror att jag börjar lida av afasi faktiskt.
Jag tror att få skulle säga att du lider av afasi. Jag tror att du lider av någonting precis tvärtom.
Ibland undrar jag liksom var till exempel min keps har tagit vägen.
Det här har ju med åldern att göra. Kristoffer.
Ja, men då kommer inte jag på vad keps heter. Och då ritar jag istället till min fru liksom en ring på huvudet så att hon ska förstå att jag menar min keps. Är det afasi?
Nej,
nej,
okay. Det är det inte.
Det är bara att vara dum i huvudet.
Hur som helst, Kristoffer. Mm. I hennes verk så handlar det i alla fall om absurditeten som uppstår ur en kollektiv tystnad vad gäller till exempel krigsbrott som pågått på Balkan under 90-talet och fragmenteringar och förluster av olika historiska händelser. Men det är också vad som händer när krigsbrottslingar aldrig ställs inför rätta och en hel generation dels bevittnat morden och de etniska rensningarna men också lever i eftermälet av det och samtidigt räts för att liksom personen man åker taxi med eller står på en klubb med kanske har mördat ens släkting eller älskling. Mm. Det här verket handlar, det är då ett videoverk, det handlar om en DJ som kallar sig för DJ Max. Och han är från Belgrad och är främst verksam där men gör ändå olika spelningar på Balkan. Och förutom att han är DJ han och liksom så här pionjär inom elektronisk musik i Belgrad så är han också känd för något annat. Han är misstänkt för att ha varit med i Arkan Tigers, om du vet.
Och det är inte ett fotbollslag utan en militär styrka, va?
Precis, det är en paramilitär serbisk grupp som misstänks för att ha begått massa krigsbrott i Bosnien. Den här gruppen leds ju av en snubbe som kallade sig för Arkan. Och krigsfotografen Ron Haviv fångade nämligen honom på ett foto i mars 1992 i den bosniska staden Bijelina där han sparkar en död muslimsk kvinna i huvudet precis efter att hon blivit mördad av serbiska militära styrkor, alltså DJ Max som gjorde det då. Och det är ju miljontals människor som har sett den här bilden och även Susan Sontag har skrivit om den. Själv så beskrivs DJ Max som a kid from the neighborhood.
Men det här är alltså en bild på DJ Max när han sparkar någon i huvudet.
1992.
Ja, och han har inte sagt någonting om den här bilden. Så.
Nej, eller han dementerar då att det är han. Mm. Det är en maskerad person, det. Så det är ganska lätt för honom att dementera det här. Själva verket då som jag såg är ett performance som gestaltar den liksom kroppsliga rörelsen från att stå och dansa som DJ till musiken till att också transformeras till krigsförbrytare. Och det är en väldigt intensiv dans och alltså så här, väldigt imponerande att följa kroppen på det sättet genom och som någon slags gestaltning av de här historiska fruktansvärda händelserna. Och det blir väldigt väldigt obehagligt. Hon som gör performanceet beskriver också att hon har ju sett honom på en klubb. Många som också var på den klubben var ju också helt medvetna om att det här är mannen på den bilden som Haviv har tagit.
Han var där och lirade skivor.
Ja, som han ju gör. Liksom väldigt många som var på klubben har både sett bilden och är också medvetna om att det är han. Och samtidigt är återstår frågan så här, vad ska vi göra? Det är ju så att ingen från Arkham Tigers har ju ställts inför rätta ännu. Ledaren, som då kallas för Arkham, han blev ju också någon slags populärkulturell ikon eftersom att han var tillsammans med den stora serbiska artisten Teca. Hon har ju också varit i Sverige och det blev väldigt märkligt att hon var tillsammans med den här ledaren. Och när hon kom till exempel när hon kom till Malmö 2007 så blev det protester och man menade att Migrationsverket borde ha stoppat henne eftersom att hon var gift. Då var hon i och för sig änka, men fortfarande.
För den här ledaren, han är död nu?
Han är död, ja. Och då tyckte man ju att det här är helt sjukt att vi i Sverige liksom bjuder in henne. Och de hade ju också något så här pampigt, jättevulgärt bröllop under kriget. Så det är mycket som är väldigt liksom obehagligt kring det här. Och hon blev ju någon slags, så här, förutom att hon var en populär kulturell ikon, så blev hon också någon slags sexy symbol för Arkham Tigers.
Varje paramilitär styrka behöver en sexikon.
Verkligen. Det finns ju också någon video när hon poserar med någon tiger som är så fruktansvärt snuskig. Men det här är ju verkligen en form av afasi. Den kollektiva afasin. När krigsförbrytare inte ställs inför rätta så kan inte heller offrarna ställa någon inför rätta. Istället går det omkring krigsförbrytare i världen och kan det vara liksom en DJ som säger typ så här, ja, nej men det värsta med att vara jag är att ibland är det svårt att gå upp ur sängen. Medan tusentals människor har mist sina älskade.
Och DJ Max gör lifestyle-intervjuer och svarar på hans på vilka tillkortakommanden han har i livet.
Precis.
Det är att han är morgontrött.
Ja. Eller som Teca säger i en intervju på frågan vad det serbiska folket tänker om henne i relation till den man hon var tillsammans med. Då svarar hon: a victim of my name and my huge popularity and of my great love. That I was married to Zeljko. I'm not a criminal, I'm not a mafioso. I'm just a woman who's fighting her way through life.
Som Beyoncé. Jag läste nyligen en lång intervju med den brasilianske musikern Gilberto Gil i The Guardian. Han är nu på Europaturné. Har du koll på honom, Dunja?
Alltså koll. Jag vet vem han är. Han är ju otroligt... dels otroligt skärmig.
Extremt skärmig.
Men också en otrolig musiker.
Han fick Polarpriset 2005. Ja, just det. Sånt där också, tror jag. Vem som nu... av våra lyssnare som tyckte att det var relevant info. Men i alla fall, den korta historien är i alla fall att Gilberto Gil tillsammans med några andra på 60-talet skapade en ny form av brasiliansk musik som kallades tropicale. Ja, den var toppen. Allting från Brasilien ungefär sent 60-tal till en bit in på 70-talet är bäst. Det är någonting jag ändå kan luta mig mot i livet när jag inte vet någonting annat. Tropicale var i alla fall bara en kort sammanfattning, att det var typ en mix av traditionell typ bossa nova och influenser från väst. Gilberto Gil älskade Beatles. Det blev liksom ett soundtrack till det brasilianska avantgardet och studentrörelsen i landet. Och det här var ju också under tiden när Brasilien styrdes av en militärjunta. Så det blev också en slags politisk rörelse mot makten. Nog om det. Vi kan lyssna på Miserere Nobis, öppningsspåret från ett samlingsalbum som heter Tropicala. O panis et circensis, tror jag man säger. Det är latin i alla fall. Och det anses då allmänt vara det första Tropicala-albumet.
Förlåt för att vara en sån här person, men jag har ju varit i Brasilien. Och jag vill genast utslussas dit nu. När jag hör
det. Men det här är toppen. Alltså, det är så jävla livsbejakande. Som jag sa, Gilberto Gil älskade The Beatles, men de älskade också alltså, tropikala rörelsen älskade liksom, typ modernistiska författare, typ Jorge Amado och så vidare. Hur som helst, Gilberto Gil och hans polare Caetano Veloso, en annan musiker. De greps 1969 eftersom regeringen ansåg att de uppviglade ungdomen till uppror. Och de tvingades, först att de är i fängelse i några månader och sen tvingades de lämna landet. Det är också därför Gilberto Gil nu är intervjuad i The Guardian och typ 7 av hans 8 Europa spelningar är i Storbritannien.
Okej, han bodde,
han kom till London och hängde där rätt mycket. Men sen,
lite som nu när Yasin gör spelningar i Norge.
Precis. Vi kan säga att Gilberto Gil var Brasiliens tidiga Yasin. Han har i alla fall släppt 50 album. Och han kom sedan mer tillbaka till Brasilien och blev till slut kulturminister under Lula da Silva 2003. Han kan även ha varit den första kulturministern med dreads innan Amanda Lind.
Alltså att han var kulturminister. Mm. Gud, kolla, Sverige har så mycket att lära sig av där.
Ja, men det är det jag menar. Det är så här, Nushi draggade fram Babben Larsson, Da Silva drog fram Gilberto Gil.
Ja, det är fantastiskt.
I samband med det här så blev han i alla fall, såklart blev han en politisk figur, men han spelade faktiskt med Kofi Annan i FN-högkvarteret. Vi kan kolla lite på hur det såg ut. Fint eller cyniskt? Det här omtvistade lärde. Jag måste säga att Kofi Annan inte alls har samma handlag med trummorna som Amadou hade i klippet vi tittade på tidigare idag.
Du tycker inte det?
Nej.
Nej, men
det var ändå en viss klassskillnad. Man kan ju också, på tal om liksom dålig populism, notera att Brasiliens nuvarande president Bolsonaro lagt ner hela kulturdepartementet sedan 2019. Hur som helst, det jag egentligen skulle komma till är att Amazon har börjat sända något slags väldigt mjuk reality show i en miniserie med Gilberto Gil som heter At Home with the Gils. Något slags riskgruppversion av Keeping Up with the Kardashians. Men utan att det händer någonting. Och tittaren får 5 avsnitt följa med när Gilberto Gil...
Jag är genast mot där.
Ja, jag vet. Man får följa med när han förbereder sig inför den turnén han är ute på just nu. Du kan väl kolla lite på det här och se vad du tycker. Dröm. Os meninos são todos sãos. Os pecados são todos meus.
Deus sabe a minha confissão. Jag ångrar mig. Mm. För till skillnad från Kardashian-familjen så har Johan verkligen gjort något. Ja, nej, jag vill gärna för det här.
Precis. Han har gjort mycket, men här verkar mest vara lite bilder på folk som kramar varandra.
Ja.
Och så, men som jag brukar säga, hur gillar vi vår musik? Mjuk. Det är det bästa. Gilberto Gil har för övrigt också just lanserat ett museum om sig själv eftersom han fyllde 80 nyligen på Google.
Hur går det till?
Det är sånt man gör som 80-åring. Man lanserar...
Det är inte Wikipedia, är liksom inte...
Nej, precis. Utan han har en konstutställning på Google där man kan få välja vilken Gil man ska få träffa.
Det är nu.
Om man ska få träffa The Music Man, kan ju vara kul att träffa The Inspiration eller The Soul. Och så får man också ta del av alla hans inspirerande citat av Gilberto. Jag kanske avslöjar mig själv att jag tycker att det här är lite lökigt. Ett citat man får ta del av är till exempel: när jag bara var 2 eller 2,5 sa jag till min mamma att jag skulle bli musiker.
Det där är ju så här, man har ju inte minnen från att man är 4 ungefär.
Nej.
Så jag tror ju bara att det här är mamman som har...
Dessutom säger ju barnen jävla massa skit.
Ja, han sa ju också att han skulle bli pilot.
Ja, exakt. Det är så här, man säger att man ska bli allting och någonting kommer ju slå in. Jag sa att jag skulle jobba på McDonald's när jag var liten. Då var jag lite äldre och det var faktiskt också mitt första jobb, så fick jag det sagt. Titta. Igen. Säger dessutom inte typ alla barn att de vill bli artister? De kanske inte sa det på 40-talet i och för sig. Innan.
Jo, men ändå någonting som handlar om att showa.
Ja, det är sant. Så jag tycker faktiskt att det här online-museet är lite lökigt.
Jag förstår.
Men det får sitt existensberättigande av att man faktiskt också publicerat ett 40 år gammalt album som skulle vara Gilberto Gils första engelskspråkiga album.
Som inte finns på Spotify.
Nej, det har inte funnits någonstans innan. Det är inspelat på Broadway 1982. Men Gil tyckte då att skivan saknade en brasiliansk touch. Så man ställde in hela skiten tills man 2019 hittade de här mastertapen. Så vi kan sluta här med lite ljuvlig, amerikaniserad Gilbert Gill.
Och låtsas som att jag är i Rio de Janeiro.
Ja, precis. Ja, men du kommer nog inte göra det. Nej. Men det är alltså... Det är,
låtsas som att jag är i London.
Ja, någonting sånt. Det här är Jump for Joy, där de har tagit in den amerikanska sången Roberta Flack som duettparter. Jag tycker att den här skivan låter som något Harry Styles hade kunnat vara stolt över. Vi får väl se det här. Ja, det var ju det hela dunja. Nästa vecka är jag äntligen borta.
Vadå äntligen?
Nej, men jag har en ledig vecka.
Har du
inte
haft
från
trevligt
podden
här?
Jo, det har varit toppen. Det har varit toppen med dig, det har varit toppen med Saga. Så nästa vecka är, som Saga sa, 80% av podden tillbaka när Nanna och Saga är här. Vi är inte här.
Vi är inte här.
Men tack för idag. Det var ljuvligt. Vår producent heter Lucas Bischetto. Vår tekniker heter Moa Hamner. Vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack och There's someone who cares, who likes the same things I do. And all that I do is because of you. The perfect lover. Jump for joy. Jump for joy. Who knows what you might discover. En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.